Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och det är jag som är Mattias.
Ja, då lär det väl jag som får ta Charlie-rollen idag. Då.
Ja, det tycker jag.
Ja, det känner jag mig kväm i. Ja. Det är gjort förut.
Har
jag har varit väldigt kulturell den senaste veckan.
Jaha, vad roligt. Vad har du gjort då?
Nej, men det har bara happat sig så att jag har... Först var jag på bio och det hände inte så jävla ofta faktiskt. Men André och jag, liksom, vi har en sån fin bio nära oss där man kan få ett glas vin och en liten charkbricka och sitta så här. Mm. Men jag sitter så jävla nära skärmen så jag vet inte om jag egentligen tycker det är så vidare bioupplevelse, men det blir av. Mm. Och sen så var jag på våran gamla ljudteknikers blues jam. Petter har ju, som en trogen poddlyssnare kan komma ihåg Petter, han kör ju det i Gamla stan med jämna mellanrum.
Men varför säger du inte till för? Varför sa du inte? Skulle du med på blues?
Nej, men jag tänker att du är alltid nere i Sörmland på helgerna.
Nej, jag åker så gärna upp.
Ja, ja, och ärligt talat så är det Andreas, han drar lite och är som så här, ska vi gå dit? Ja, för fan.
Det kan du lova att du säger till nästa?
Jag lovar. Mm. Du har den.
Bra.
Och sen så var jag på Dockteater, för att jag känner en kille som är på Stadsteatern som dockteaterskådespelare. Jättekul. Och sen var jag på Moulin Rouge i helgen.
Ja.
Tror vi kan jävla...
Vad tyckte du om den då?
Jag tyckte två saker. Ett, det är en riktig jävla party, alltså... Fullt ös från början till slut. Man känner igen alla låtar. Det är kul, det är snyggt. Publiken är med, de är duktiga. Jättebra. Och det andra tycker jag, är man i din och min ålder, då kommer man efter ett tag känna så här, skulle vi kunna köra en låt nu istället för fyra stycken mashade upp på varenda jävla nummer, och man får typ så här, och den är bra, nej nu slutar de sjunga, och den är bra, nej nu slutar de sjunga.
Okay.
Så det irriterar man sig lite på, tycker jag, att det hade räckt med hälften så många. Man behöver inte försöka trycka in 60 låtar på två timmar, det kunde räckt med 30 eller 20 kanske.
Jag fattar. Ja, okay.
Men om man bara vill komma dit och ha jävligt, jag grät faktiskt riktiga tårar och grejer sådär, så att det är ändå, den berör och det var jävligt ösigt liksom.
Ja, då ska, det hör jag att jag ska
party.
Gå på.
Ja, en partygrej, det kommer du gilla.
Ja,
så är det med mig.
Mm. Du, vi har en väldigt spännande gäst idag.
Vad har vi faktiskt? Den här gästen har jag lyssnat på förut när jag har gjort moderators grejer. Men det är pinsamt nog inte jag som såg till att han dök upp som gäst. Det borde jag ha gjort.
Ja, men du hör ganska snabbt.
Ja, det hör ganska snabbt. Det blir bra. Den tar vi direkt. Ja,
men det, vi får utveckla det här mer. Mm. Det ska bli otroligt kul. Så vi säger varmt välkommen till livvakten Carl.
Tack.
Du ser faktiskt ut, jag hugger direkt här nu då. När du kom in här så känner jag så här, om jag hade sett dig på stan liksom, så här, man inser att den där snubben har pondus. Man ser att du är stark, du är liksom, eller hur?
Tack, stark. Jag känner mig inte liksom. Så stark. Jag känner mig högst normal, men, men jag har hört det förut att man syns lite, speciellt med ögonlappen. Det hjälper ju till.
Ja. Du har ögonlapp, för du har en ögonlapp nu. Det har du hela tiden, så att säga.
Inte hela tiden, jag har den ofta, och jag kan visa hur det ser ut. Jag har ju ett öga kvar, men det är dött och det är fyllt med gelé. För att det, om de inte gjorde det så hade det skrumpnat ihop till ett russin. Liksom.
Mm-hmm.
Men jag ser ingenting på det. Och i och med att jag inte använde det sedan många år så börjar det slappna av och läggas åt sidan. Men tårkanalerna är sönderfrätta och allt rinner på utsidan. Och vätskan för att fukta ögat fungerar inte. Därför har jag en lapp och då blundar jag automatiskt och då får jag vila.
Ja, det är därför du har.
Ja, så när jag har lappen så får jag vila. Men jag kommer nog att ta bort ögat under hösten och sätta in. De är så duktiga på den nya protes. ögon, så då hoppas jag få välja något häftigt, eller det vore kul med ett Google-öga eller något sånt där som är online längre fram, men vi får väl se. Men...
rödlysande med laserstråle som sett Terminator 2-ögat.
Avståndsbedömning liksom. Automatiskt på jakt och sådär. Ja, men det hade varit jäkligt tur.
Men nu undrar ju lyssnarna...
Här är en kille som ser möjligheterna.
Ja, precis. Men nu undrar ju lyssnarna naturligtvis. Vad pratar ni om? Varför? För vi kan också säga att förutom att du har en ögonlapp så har du ju synstött ditt ansikte, har varit med om någonting.
Ja.
Väldigt tydligt liksom, syns det ju. Ja, och på ena sidan just, det är lite grann som sån här, jag vet inte vad det var för film.
Batman, Joker, Two-Face, eller han, nej, var han åklagaren i Batman? Just
ja, exakt. Livvakten, sa jag.
Vi får ta det från början, tror jag. För det här är ju en historia som förtjänar att berättas från start.
Ja, men jag jobbar som livvakt på kommersiella marknaden utomlands mellan 2002 och fram till 2010.
Hur börjar man med det? Vi måste börja lite tidigare.
Hur kommer man på det? Hur
fasen blir man livvakt?
Jag hade kunnat tycka det var coolt att vara livvakt. Och sen jag såg Kevin Costner i Bodyguard, så blev jag mig så här barnsligt förtjust i hur tuff han är i filmen. Och man så här önskar, den där hade jag velat. Men samtidigt så skulle jag sen ganska snabbt komma på, ett, skulle aldrig våga såklart. Och nummer två, skulle jag inte ha skillsen för det. Liksom. Så hur kom du in på det? Är du gammal fighter? Liksom?
Ja, men jag från början var gammal idrottsman. Idrottsfamilj uppvuxen i. Och militärfamilj. Min släkt är antingen yrkesmilitär eller präster. Tävlar mycket gymnastik, fotboll, tennis när jag var ung. Och sen hamnade jag på skateboard. Och det är nog fortfarande min identitet idag. Jag ser mig fortfarande som en skatare som var livvakt en stund.
Liksom. Mm. Så tyckte du gillar Tony Hawk? Liksom.
Ja, jag har faktiskt åkt bräda tillsammans med honom. Och Per Holknekt sponsrade mig när jag var liten. Och genom hans gamla skateföretag. Och så, ja, men jag var i USA och skatade lite runt i början på 90-talet. Sen kom jag hem från USA och insåg att det där tjänar man inte så mycket pengar på, och just då i alla fall. Så jag började med boxning, och boxningen gick bra. Jag hann väl gå 3-4 matcher bara, och sen så fick jag jätteont i kroppen och fick diagnosen ledgångsreumatism efter ett par månader och varit inlagd på sjukhus. Så i samband med att jag fick diagnosen ledgångsreumatism så var det ett uppenbart, jag kommer inte kunna leva på någon av mina idrotter, för jag hade växt upp och tro att jag kommer bli proffs i någon sport, för det var allting som betydde någonting för mig.
Mm. Vart är du från början?
Örebro från början.
Örebro, ja.
Min syster var på vägen i landslag i gymnastik, och så hela familjen, det var det vi gjorde, vi tränade och tävlade i olika sporter. Men då var det ett abrupt slut, jag fick diagnosen 97 och omskola mig till personlig tränare, i och med att jag hade mycket träningsbakgrund, gjorde alla kostrådgivarutbildningar och personlig tränarutbildningar. Hanna nere på Strandhotell på Öland en sommar av en händelse och gjorde lite PT-jobb där. Så ser jag kungens livvakter springa omkring där inne och reka inför något besök av någon i kungafamiljen. Så började jag prata med en av dem. Så det här ser ju jättespännande ut. Hur blir man livvakt? Och då var det en som förklarade. Och det var en kommersiell livvakt där också som jobbade utomlands, fast inte statligt utan de frilansande livvakt i London. Och jag pratade med dem och de sa, i princip tre vägar in i yrket. Ett, polisskolan och sen in på Säpo. Två, militärpolisen eller specialförbanden och sen kör den militära personskyddsdelen. Eller verksamheten, då skyddar man ju högt uppsatta militärer som kanske besöker våra soldater i Mali eller besöker våra män utomlands som är i oroshärdar. Eller tredje, kommersiella livvaktsbranschen då. Det fanns inte så mycket av den i Sverige just då. Och då sa han, men då är det utbildning i England som gäller, för att de flesta kontrakten runt om i Europa eller även Mellanöstern, huvudkontoren ligger i London. Så kommer du in i London, då har du jobb. Och det tände jag till på och gick hem och funderade i ett år ungefär och försökte läka ihop kroppen. Och sen tog jag lån egentligen och på vinst och förlust åkte över till England och gick en av de här livvaktsutbildningarna.
Hur lång utbildning är det?
Den var ungefär 4 veckor den första. Sen gick jag en till nere i Hereford i Wales med ytterligare ett par veckor. Och sen var det tillräckligt för en grund att börja jobba och... Men skolan bjöd tillbaks mig och jag fick göra testjobb i England. Det gick bra, jag gjorde inte bort mig. Men och likadant på livvaktsutbildningen, jag var inte bäst. De flesta på utbildningen hade specialförbandsbakgrund eller gedigna poliser och lång erfarenhet. jag var en gammal boxare från Örebro med ledgångsreumatism som jag dolde. Jag hade väskan full med smärtstillande och körde på egentligen. Men de såg någonting i mig och jag fick frågan att komma tillbaka. Och så flyttade jag över på vinst och förlust. Bodde på golvet hemma hos en kompis som har fått jobb på ett av hotellen i stan i London. Och kom sen in på jobb av min som blev mentor från livvaktsskolan. Och han puttade in mig från den lägsta nivån och egentligen vakta en hotelldörr för besökande kunglig Saudi-familj. Till att på slutet där så hade han om flera team i olika länder, många olika rörliga delar och jobbar runt i mest storstäderna i Europa, London, Paris, södra Frankrike, Italien, lite Moskva, lite Mexiko.
Men fick du då lön av ett kommersiellt vakttjänstbolag eller kanske inte heter så, eller var du din egen så du liksom fakturerade på uppdrag?
Jag startade ett litet sole trader eget bolag där borta och sen så jobbar man som frilans, men jag jobbar nästan bara för de som utbildar mig på skolan och gjorde jobb för dem och då fakturerar man ju till slut.
Känner man bra som...
Nej, inte om man räknar timmar och alla timmar man gör och så mycket man förlorar på att... Nej, det skulle jag inte säga. Man tjänar nog bra, beror på vad man jämför med såklart. Mm. Men om man slår man ut det på timme och risken, så nej, då är det inte bra.
Nej, ja, för det är det man tänker, att man skulle vilja ha en rejäl jävla riskpeng på det där. För det är ju ditt jobb, är ju att vara där och se till att det inte smäller. Och om det smäller, vara där ännu mer. Liksom.
Ja, och sen i och med att jag inte hade specialförbandsbakgrund eller gedigen sån utbildning, så passar jag inte för högriskuppdrag i högriskländer där det var pågående konflikter. De tjänar ju mer. Men min bakgrund och mitt rätta jag var i storstäderna i Europa för multinationella företagsledare, gärna jänkarna som kom in och på besök och sådär. Där kunde jag smälta in bra, och för de flesta, 99% av alla jobb, de vill inte synas med livvakter. Det är inget åtråvärt att ha livvakter i deras värld, utan då vill man att man flyter med i följet av kostymnissar. Jag kan se ut som en revisor, jurist eller vad som helst, men vi har ett annat uppdrag runt klienten. Och där passar jag bra in, för jag är varken jättelång eller jättestor. Så där funkar jag bäst. Där hittar jag min grej.
Men om jag måste bara fråga, när du säger tjäna bra, pratar vi en vanlig, så här, om du motsvarande i Sverige idag, tjänar du, är det 40-50 000 i månadslön eller är vi ändå uppe på, bara för ungefär?
Då så var ju pundet i 13-14 kronor.
Mm.
Och då så var väl en månadslön okej på ett långtidskontrakt, 4,5 tusen pund.
Mm.
Gånger 13-14 då. Och så skatt på det. Men då jobbar jag också då 6-7 veckor i sträck. Inte måndag till fredag, utan man jobbar 7 dagar i veckan, 6-7 veckor. Jag går upp 1,5 timme innan klienten går upp. Jag går och lägger mig 1,5 timme efter de går och lägger sig. Vi är ute och rekar restaurangen för morgondagen eller rekar möten och reser runt och kollar alla.
Ja, då förstår jag precis. Då förstår jag vad du menar. Det är egentligen en bra nivå på själva pengen, men inte kontra...
Inte kontra tiden.
Nej.
Som du säger, timlönen.
Och risken.
Nej. Ja. Och det sliter på kroppen, det sliter på sömnen. Och ju bättre det går för en, desto mer jobb får man. Mm. Och man tackar ju ja till de flesta jobb. Och desto mer sliten blir man efter ett tag.
Mm.
Så det, jag tycker att det är egentligen inte bra betalt. Men visst, så kan du tjäna pengar.
Jämfört med att vara dörrvakt kanske, om man säger så. Alltså.
Ja, och sen är det ju långa dagar. Och vissa klienter kanske landar in i London och gör London i en helg. Och sen är man ledig en vecka och gör annat kanske. Och de flesta vill ju hamna på långtidskontrakt med en fast familj och så. Men de är inte så vanliga.
Men det här med att man inte ska synas, som du säger. Mm. Jag, när jag var på väg till Stadsteatern så mötte jag Ulf Kristersson på Drottninggatan.
Mm.
Och honom ser man inte, utan man ser 4 fyrtorn till enorma vakter i kostym. Och sen i mitten, Ulf är inte skitstor heller. Så att, jag menar, men så det var så uppenbart att man tittade emellan dem. Oj, vad är det här? För det var så hög tempo. Liksom, så här, det såg verkligen ut som vakter. Liksom. Avskräckande, kom inte i närheten. grejen? Är det liksom två olika uppdrag, kan man säga, att se ut som vakt och vara vakt? Eller?
Det kan vara beroende på vad för klient. Har man en klient som är medialt känd, som alla vet vem det är, så när den går ner för gatan
som
så kommer folk
och,
precis, eller en popstjärna, eller en fotbollsproffs liksom, då måste du ha synligt skydd, eller då vill man ha synligt skydd. Du vill ha stora långa människor som är ett visuellt avskräckande. Sen finns det nog fler folk runt omkring som inte syns. Och det är ju samma med de här bolags-vdn och så vidare. När det är röda mattan-event eller filmstjärnorna, när det är röda mattan-event, när folk vet att man ska vara på en viss plats på en viss tidpunkt, så behöver man ha synligt skydd. Och då kanske man anställer de här jättestora personerna som är bredvid. Men i det dagliga sen så kanske man har en annan typ av personskydd. Ja, så det kan nog variera, men som statsminister och alltså, då är det bra att det syns och det är kostym på och det är synliga luftslangar så att man får den här stereotypa livvaktstypen, liksom. Välrakad, vältränad, lång och det här är en personskydd, de är beväpnade, backa undan liksom. Medan de flesta andra gånger, eller nästan alla mina uppdrag, så är det inte synlig luftslang till örat, utan vi droppar ner en liten snäcka inne i örat med en liten antenn som sticker ut, så att vi kan prata med varandra men det syns inte. Och är vi på Östermalm, då klär vi oss som det, men är vi på någon annanstans, då klär vi oss som det.
Just det kan ju vara förstås väldigt otroligt stora skillnader i miljöer.
Absolut.
Såklart. Jeans och hoodie när man ska på H&M liksom.
Mayfair i London, men på eftermiddagen så tar vi Eurostar-tåget till Paris, och så ska det vara på Paris på kvällen och sen tillbaks till London på, eller det kan verkligen variera, så man behöver tänka lite, vad är det för möten vi ska på imorgon? Vart ska vi imorgon? Vilken kontext befinner sig klienten i när han är där? Då behöver vi smälta in, för han vill ju att vi ska se bra ut och inte skämma ut honom och inte heller sticka ut.
Hur farligt var det då de här åren i London? Liksom, har du 14 skotthål och var med om 16 explosioner, eller var det mest att stå bakom ett träd och inte synas? Det är svårt för mig att veta. Liksom.
De farligaste sakerna som jag har varit med om har varit utanför arbetstid. Faktiskt. Lite konstigt, men det kanske mer beror på mig och inte på jobbet. Men vad har hänt? Jo, men en kollega till mig på ett livvaktsjobb vart faktiskt lyft. Istället för att ta klienten så tog man klientens högra hands livvakt utanför ett hus och försökte egentligen kidnappa, föra bort honom till ett ställe och pressa honom på information om vart huvudklienten var. Det har hänt. Vi har flytt från restauranger, vi har flytt från möteslokaler i andra länder, men inte värre än så. Vi har fått evakuera flera gånger, och tack vare planeringen så har det gått att evakuera, för att vi har haft resurser med flera bilar och gjort bra rekar innan, så vi vet att den utgången tar vi, den bilen ska vi ta, och när hotet kommer från framsidan så sticker vi därifrån. För vårt jobb har aldrig varit att konfrontera, utan det är att fly med klienten tills man inte kan fly någon mer. Och kan man inte fly, ja, men då blir det ju en helt annan historia. Men att fly från olika platser där hotet har kommit överraskande, det har hänt.
Men när man beväpnar det på sådant ställe som, jag tänker, London, där inte ens poliserna bär vapen. Liksom.
Oftast inte. Nästan aldrig. Utan man är beväpnad, men med andra saker. Man kan ha andra saker på sig, men inte handeldvapen. Om man inte jobbar för någon med diplomatstatus, vilket händer, och att man jobbar med de som har diplomatpass, och sitter man då i deras bil och kör den klienten, då är vi ju i det landet med de lagarna och regler. Så i bilen kan vi då ha vapen. Men går vi utanför bilen så gäller landet vi är i. Så vapen har vi, men inte alltid handeldvapen.
Nej, och just det, på gas ska jag säga, så är just Storbritannien så är väldigt lite vapen generellt sett, om man jämför med andra länder.
Ja, Sverige får ju kommersiella personskyddsoperatörer ha beväpning med vapen, handeldvapen. Och de 6, 7 eller 8 kanske är nu personskyddsföretag som har den auktorisationen, där får det ske beväpnat personskydd i samråd med polis efter en riskbedömning där de säger ja, det är okej.
Jag kommer ihåg att du berättade i förbifarten förra gången vi träffades att en av de sakerna du alltid gjorde, att du räknade på hotell hur många steg det var
i trappan för att förbereda på ifall det är rökfyllt ska du hitta ut till rätt våningsplan.
Ja.
Det där är bara en detalj som har levt kvar för mig. Som så här, saker som jag är lyckligt ovetande om att andra människor tänker på. Men har faktiskt tänkt på sen dess att jag kanske skulle göra någon huvudräkning för mig själv i alla fall hur många steg det är ifall jag ska gå ut från ett hotell som har börjat brinna. Det kan ju vara skillnad på liv och död om man kommer ut på rätt våningsplan.
Hotell är en hel skola. Bara att liksom ta en klient till ett hotell så är det, det är mycket att tänka på. Men vi vill bo över tredje våningen men kanske under sjätte våningen. För börjar brinna, hur många våningar upp kan brandbilarna stegar komma upp till? Det. Liksom?
Ja, det är en hel vetenskap det där måste vara. Om man väl börjar dissekera ner alla risker och sådär.
Absolut, och kommer man till de här finare hotellen i London, Paris eller Lanesboro, Mandarin, The Dorchester, Ritz i Paris. Många av de hotellen har anpassade rum för, här bor klienter med personskydd. Mm. Personskyddet har flera rum bredvid och där har du redan injackat för datorer så att du kan jacka in och få alla kameror på baksida och framsida hotellet. Så det är ganska förberett och bra på high-end hotellen. Så att det är förberett för oss. Men hotellen, det är mycket att tänka på.
Mm, jag förstår det. Men sen kom du hem då. Precis. Du jobbade där, det var från 22 till...
Någonstans 02, hösten till 03 och så heltid där fram till december 9. Jag flyttade hem till Stockholm.
Varför lämnade du livvaktslivet i...
Jag kände att jag var klar. Jag hade kommit upp, jag hade fått åka privatjet, jag hade fått sett alla de här människorna man ser på tv. Jag hade kommit så långt man kunde komma på kommersiella livvaktsmarknaden, kände jag.
Mm.
Det var bara mer av samma.
Mm.
Och under de åren så är det väldigt svårt att ha ett fungerande förhållande. Jag försökte ha förhållande, men inte så mycket fungerande förhållande. För vissa... Kanske snitta tre länder i veckan och nu åker jag, när jag kommer hem. Ja, jag vet inte. Vart ska du? Får se. Vet inte.
Mm.
Så det är svårt. Och min ledgångsreumatism börjar komma tillbaka ordentligt i slutet där. Så jag kände att jag har levt lite grann på lånad tid då. Och åt väldigt mycket antiinflammatoriska. Och samtidigt så kom det flera inflammationer i mina fotleder och knän och sånt där. Så även om någonting händer nu så kommer inte jag kunna agera som jag behöver kunna göra.
Mm.
Så då kändes de att, ja men, jag har gjort det här.
Man kände sig klar.
Jag kände mig klar.
Mm.
Och flyttade hem till Stockholm. Och då tog det ett tag att anpassa mig för det vanliga svenssonlivet ett tag. Jag märkte att jag var på ett bröllop och satt och tänkte på om dörrarna går inåt eller utåt. Eller om fönster går och vilket håll de öppnas åt. Om jag tänker... provisoriska nödutgångar, kan ta det här bordet och dra genom den rutan, då har jag en till nödutgång. Eller är det en toaborste på toa, kan jag bryta av så att så här långt stickvapen och allt vad jag satt och tänkte. Jag var ingen socialt trevlig person. Jag var inte avslappnad. Liksom.
Nej, det låter inte skitavslappnat. Faktiskt. Det gör det inte.
Så det tog en stund att ta med den där hatten, i och med att jag hade levt i den bubblan så pass intensivt då under de där åren. Så, men till slut så landade in på ett bra, ett av de här auktoriserade livvaktsbolagen i Stockholm och fick börja dra i deras personsäkerhetsavdelning och personskyddsavdelning, bygga livvaktsutbildningar för nya, unga, hungriga grabbar som vill in på svenska marknaden och ta hand om näringslivet i Stockholm som hade hot eller finns mycket under mediell uppmärksamhet eller har mycket pengar eller har gjort en exit och syns sådär. Så hantera deras vardag lite grann.
Men då inte som vakt utan mer att hanteringen runt det.
Ja, liksom, mitt livvaktsliv var över. Ja, utan jag,
exakt,
jag,
utan mer hur ska man tänka, ja, hur borde du, ja, och så vidare.
Rådgivare och key account ansvarig på vissa familjer och bygga utbildningar egentligen. Mm. Så 8-5 vanligt jobb. Och så fick jag de här nya biologiska ledgångsreumatismmedicinerna när jag flyttade hem. Då. Så då efter några veckor så började kroppen komma tillbaka. Och jag kände att fasen, nu kan jag ju kanske ta revansch på det här med kampsport. Så jag är in på en MMA-klubb och börjar träna MMA igen. Och fortsätta och tävla lite submission wrestling och köra den biten. Och åren gick. Jag hade faktiskt ett förhållande med mig från utomlands. Och hon flyttade med mig till Sverige. Men det funkar inte av olika anledningar. Det var en stor kulturkrock med att komma till Sverige. Så jag blev singel igen och sommaren 2012 så sprang jag på en tjej när jag klippte mig i ett köpcentrum och vi började dejta egentligen då. Så vart det väl.
Härligt.
Ja, det gick fort och vi började Men hon hade barn sedan tidigare och jag jobbar för fullt och tränar ibland ett pass om dagen men ofta två pass om dagen. Så tiden fanns inte riktigt för oss. Men vi kände väl ändå efter ett par veckor att det här skulle kunna bli någonting. Och för att ta det till nästa nivå så kanske man ska också, hon nämnde att hon hade en tidigare relation som var lite strulig. Då. Eller, och jag tänkte inte så mycket mer på det. För alla har vi våra tidiga, man är inte för nosig och man brukar inte liksom grotta in sig i någons ex och såna där saker. Men det fanns någonting där i bakgrunden, det var jag övertygad om. Och samtidigt som jag försökte ta med den här, göra bakgrundskontroller på alla jag träffar, så vart det en dålig kombo i det där då.
Den här veckan är vi sponsrade av privata affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka privata affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Ja, men så livet lekte egentligen där. Jag tränade, hittade ett företag, fick bli delägare i företaget, jobba 8-5 och träffa en ny tjej som jag var intresserad av då. Och efter ett par veckor så bestämdes det att ja, men du kanske ska... Hon tyckte också var en bra idé. Det är nog bra om du träffar mitt ex innan jag börjar umgås med... De hade två barn gemensamt, små barn. Och respektfull som man är, som Svensson, så absolut. Men det är bra att träffa och skaka hand och så att alla känner sig bekväma och så går man vidare liksom. Så lite så var det där. Så det bestämdes en träff, att träffa sin lekpark i augusti 2012 utanför Solna. Och jag kommer ihåg den dagen, för jag satt på ett möte på Söder den söndagen eftermiddagen, solig sensommar eftermiddag. Och jag är tvärnykterist, jag har inte druckit alkohol på 22 år ungefär och levt det livet. Och satt och kände det när jag satt på det mötet att jag den här intuitionen, nackhåren reser sig utan att man vet varför. Man vet, men man vet inte varför man vet det. För mig är det intuition.
Mm.
Och den hade jag litat på många gånger utomlands på vissa ställen när vi fick något som attackerade oss på en restaurang och sådär. Så kändes det att fasen, det är något som inte stämmer liksom. Det är något som sticker ut här i normalbilden. Vad är det? Och sen visar det sig senare att det händer någonting. Liksom. Så jag sitter på Söder på det här mötet med den här intuitionen om att det är något som inte stämmer. Och vi hade bokat en tid i den här parken klockan 2 tror jag det var på eftermiddagen, eller klockan 1. Så när jag åker dit så känner jag att det här är något som är riktigt, riktigt illa. Men jag viftar bort det. Tänker jag kan inte ha den här säkerhetsskallen på mig längre. Så jag åker in i parken, jag är lite försenad för jag har inte varit där förut, och jag parkerar och sen går jag in mot parken och där ser jag massor med barn och massor med föräldrar och fullt ös som det är i en lekpark. Och så ser jag henne och så ser jag en man där och som jag går och hälsar på, och så säger han, ja men kan vi inte gå en kort sväng så snacka lite bara? Absolut. Så vi går 20 meter bort och han var trevlig, lugn, skön kille liksom. Så jag vill bara kolla så att det inte är någon strulputt eller något sånt där som ska träffa mina barn. Men du verkar ju vara okej, så kan du bara vänta här lite så går jag tillbaka och säger hej då till dem. Så ja, ingen mer än så. Så han går tillbaka dit, jag står och väntar där i parken och då känner jag någonting, att jag behöver vända mig om. Och då vänder jag mig om och då ser jag en person kommer gåendes över parkeringen eller över en gräsmatta rakt mot mig. Och där får min den här intuitionen fäste, för allting med honom stack ut och kändes fel.
Så det var inte samma man som gick tillbaka? Nej. Det var alltså inte pappan till barnen?
Nej, precis. Han gick tillbaka till sitt ex då och barnen och tillbaka till lekparken. Den här personen kom från ett helt annat håll. Och allting stack ut. Sättet han gick på, hur han höll händerna instoppade innanför en midjeväska tror jag det var. Kläderna han hade på sig den soliga varma dagen. Och hållet han kom ifrån. Det finns ingen anledning att gå från det hållet. Och finns ingen anledning att gå i den riktningen han gick i heller. Förutom rakt mot mig. Och fortfarande där. Och så slår inte min riskbedömning på ordentligt. För jag säger, men den här killen som jag pratade med nyss. Ex-mannen var ju mycket större och såg jättetuff ut. Och större än mig. Så hade det varit någonting så hade han sagt någonting till mig där och då. Men det vart inget så. Så den här lilla, ganska kort person går emot mig. Jag skulle inte känna igen honom om han satt här inne idag. Jag såg aldrig ansiktet för han hade en luva över sådär. Men han gick rakt mot mig och när det var ungefär 10 meter kvar, 9 meter kvar så låtsas han svänga av och gå åt ett annat håll. Och så vänder han sig om, sliter upp en pistol och så börjar han skjuta. Och egentligen tömmer han magasinet och skjuter massor med skott mot mig då. Och jag försöker ta skydd mellan ett par parkerade bilar som står där. Så jag tror jag kommer emellan två stycken ut på gatan och där drar jag i backen så att det dammar upp massa damm. Jag uppfattar inte ens att jag slår i backen. Jag tror att jag blir skjuten i ryggen och att kulan kommer ut genom bröstet och att det är det som dammar upp. Men det visar sig att det var asfalten som jag slog i för att båda lårbenen blev avskjutna så benen vek sig. För att jag sprang och i och med att båda lårbenen gick av nästan samtidigt så drog jag i backen då. Sen kommer han fram och jag uppfattar det som att han skjuter en till rakt i vänster knät och sen kastar han syra i ansiktet på mig.
Ja men fy fan.
Ja, den var...
han kastar liksom syra. Ja, han visste att han inte hade dödat dig så att säga.
Ja, han sköt alla skotten under midjan så det var inte meningen att döda mig utan det var ju bara meningen att märka liksom... statuera ett exempel eller märke. Hade det varit idag då hade jag ju säkert varit död. För på den tiden då sköt man ju fortfarande folk i benen.
Mm.
Idag gör man inte det. Idag så skjuter man ju folk i huvudet.
Ja. Men fiffa. Och sen syra då. Det är därav då.
Inskada i ansiktet.
Inskada i ansiktet.
Ja men precis. Så jag sträcker upp en hand när jag tror att han ska skjuta mig en gång till. Och då kommer istället en vätska kastad över mig. Och jag tror inte jag märker det. För det gör så jäkla ont i lårbenen. Att få ben avskjutna då. Och sen hoppar han in i en bil och rivstart därifrån. Och folk i parken springer och sliter upp sina barn och för att ta skydd. För det kulor studsar i väggar och då åker in i bilar. Och det kan ju vara rikorsetter som flyger in i parken. Men en människa i parken gör tvärtom och istället för att springa bortåt så springer han till mig. Jag tror att han var en polis som var ledig. Jag vill tro det, men jag vet faktiskt inte än idag vem det var. Mm. Med en flaska Ramlösa och så sa han, de kastar något i ansiktet på dig också. Och då hade det börjat ryka och verkligen fräta i ansiktet. Så då kastade vi det i ansiktet, så då klarade jag mycket mer av den andra sidan då. Och sen vänta några minuter på ambulans och polis. Men jag såg ner på benen som då fötterna pekade åt fel håll och det blödde ur flera ställen. Jag tror jag fick 5 kulor i mig eller något sånt här. Och såg, jag var i panik såklart och kände mig totalt maktlös och rädd. Men såg ändå att jag inte har någon artärblödning och att det inte liksom pumpar ut blod, utan att det blödde mycket men det blödde ymmigt på något sätt. Och att, för jag vet att är en artärblödning och stora kroppspulsådern är träffad, då har jag 4 minuter på mig att göra ett avsnörande förband med skärp eller något sånt där. Mm. Och det hade jag nog inte klarat av att gjort i det där tillståndet. Jag hade nog inte klarat av att dragit så hårt eller fått av med bältet och dragit åt det så tajt. Så, och det visade sig sen att en av kulorna var väl 1,5 millimeter från, eller 1 millimeter från kroppspulsådern i ena låret. Så det var nära ögat, men jag hade en jäkla tur.
Men då undrar man ju, ja, det är fruktansvärt.
Vad var det som hade hänt? Så här, efter, alltså,
vad vet vem, du idag om händelsen då? Vad tog han vägen då? Exet, eller alltså den här mannen då som...
Ja, men det som hände sen då var att jag var in på sjukhus och jag jobbade som tur var på en livvaktsfirma som ställde upp 100% på mig och satte mina egna kollegor som livvakter runt mig på sjukhusen i hela perioden och jobbade tillsammans med polisen. Jag fick polisens personskydd också. De gjorde också ett fantastiskt jobb. Och rättsväsendet och hela förundersökningen tog lång tid och en jätteförundersökning. Och det som kom fram då det var väl att exet hade hyrt ett av de här gängen och tjänstifierat det här och lagt det på något. Några som är duktiga på att göra sånt här. Mm. Så de hade planerat det ganska bra och varit där och rekat innan och sen gjort den här skjutningen då.
Men det var helt enkelt svartsjuka. Det fanns ingenting från ditt tidigare jobb eller några sådana där kopplingar.
För det tänker jag att i ditt huvud måste jag snurra runt. Vem är det här? Det är inte självklart. Eller förstod du från början att det hade med den här relationen att göra?
Nej, jag visste att jag inte hade någon hotbild utomlands ifrån. För det hade jag inte. Och i den här mörka intuitionen jag hade innan att det här är något som inte stämmer, så förstod jag nog att det hade någonting med det att göra. Sen han, deras intention och syfte att göra det här, om det var svartsjuka eller bara en markering att ingen tar någons tjej liksom i den världen. Ja, det kan det ju vara. Jag kan inte svara för det, vad syftet var. Men när jag vaknade upp på sjukhus efter ett tag, så då var ju det jobbiga över för mig. Och jag var ju full på morfin under lång period och älskade hela världen och såg inga problem med någonting egentligen. Och fick rådet av både polis och mitt målsägarbiträde att skippa och läs förundersökningen, utan foka på din rehab. Foka bara på att komma tillbaka. För jag hade var många operationer och mycket runt slussning mellan många sjukhus på dagarna. Och så jag flyttade sen till ett annat sjukhus på grund av hotbilden, som man inte riktigt visste vad den var, om den var över eller inte. Men jag flyttades mitt i natten till ett nedlagt sjukhus på andra sidan stan. Och så fick jag personskydd där då av mina kollegor. Och sen hämtades jag av polis som körde mig fram och tillbaka till olika inrättningar och sådär. Men rättegången började väl sen 1,5 år senare. Och jag var väl på sjukhus ända från augusti till december nästan, tror jag. Och började gå igen. Och jag direkt tillbaka till firman jag jobbar på, i och med att det var de som var runt omkring mig. Så jag spenderade mycket tid hos dem. Och tillbaka på min gamla plats som affärsområdeschef och tillbaka till normalvardagen liksom, och sen samtidigt runt omkring för operationer och sånt där. Och sen kom rättegången och jag tror ex-mannen blev dömd till 7 eller 7,5 för synnerligen grov misshandel då. Och skyttarna, ingen som vet vilka det var, man fokuserar på honom,
Erkände han eller var
Nej,
det
han menade
att han
inte
hade med det där att göra?
Ja, jag tror han varit dömd mot sitt nekande. I och med att han skakade hand med mig och visade mig för skytten, så blir han delaktig i själva skjutningen. Mm-hmm. För jag hade ju som sagt redan skyddad identitet när det här hände. Så det var nog svårt att hitta mig på sociala medier och svårt att hitta bilder på mig kanske. Så men då, på det
då undrar man ju också lite så här, vad hände med tjejen då så att säga? Hade ni,
alltså... Jag vaknade upp och så fort jag vaknade upp så fick jag en telefon från polisen egentligen och så ringde jag och sa att vi båda förstod att det finns ingen framtid i det här. Och vi hade ju knappt börjat lära känna varandra på en djupare plan, utan det var, kan ju inte fortsätta, det är bara släppa taget och lycka till liksom. Och sen, jag har inte sett henne sedan den dagen i parken. Utan hon försvann troligen på något skyddat boende direkt under polisens beskydd. Och sen tror jag hon tackar ja säkert till ett sånt där skyddspaket med ny identitet, flytt någonstans i Sverige eller flytt utomlands.
Ni har inte hört sedan dess alltså.
Nej. Mm.
Men du har ju skyddad identitet fortfarande.
Mm.
Varför har du det då? Är det...
Ja, men det är för att jag fortfarande är verksam i, som rådgivare i branschen. Och efter det här hände mig så var jag kvar på livvaktsfirman under många år. Och efter ett par år så skulle den firman hitta ett nytt samhällsansvar och ett CSR-projekt och börja ge tillbaka. Och då bestämdes det att ett gemensamt beslut där bland ledningen att vi skulle jobba, försöka approchera kvinnojourer och hjälpa dem med deras personliga säkerhetsfrågor, så kan de hjälpa oss att förstå dynamiken med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat och allt det här. Det som jag hade missat den där dag i parken, jag hade inte förstått att jag gick in i en situation som jag inte liksom hade koll på. Jag hade koll på många hotbilder, men jag hade inte koll på den dynamiken som finns i de här sammanhangen. Sen hade jag varit utanför Sverige, och Sverige för mig när jag lämnade var tryggt, och Sverige när jag kom tillbaka var ett, det förändrats lite grann liksom. Så jag kom hem och trodde att här händer ingenting liksom. Det händer i Mexiko, det händer på andra sätt, men i alla fall så firman börjar med CSR-projekt och jag och en till kollega börjar leda det och approchera kvinnojourerna runt om i Stockholm, och det här är min historia, det här har jag varit med om. Vi vill gärna hjälpa er med er egen personliga säkerhet och konsultera er i farliga ärenden, så kan ni hjälpa oss att förstå den här dynamiken som jag har missat. Och då påbörjades ett projekt med de kvinnojourerna, och då blev jag ännu mer intresserad. Så då, efter ett par år så lämnade jag den firman och började jobba för ett annat företag som håller på med skyddsinsatser och skyddsplacerar människor som är under hot på uppdrag av ibland BOPS, polisens personsäkerhetsgrupp, vittnesskydd, men nästan alltid så är det socialtjänsten som uppdragsgivare.
Och det är därför du fortfarande lever med skyddad identitet, för att du vet saker liksom.
Inte eller för att det är någon hotbild.
Nej, jag har ingen hotbild på mig idag, och jag tror den hotbilden var över på mig sen när jag vaknade på sjukhus och gjorde slut. Så vann ju andra sidan och heden i behåll, eller hur man nu ska se det, men det finns liksom ingen incitament. Hade man velat gjort mer, då hade jag inte suttit här idag, då hade det varit klart.
Men du säger det, men du låter så sjukt jävla stabil. Alltså att, vet, om vi hade fått en sticka i foten på en brygga, så hade man varje gång man gått på den här bryggan igen, hade man gått lite försiktigt. Du har ändå bott kvar i Stockholm, du har liksom fortsatt ditt liv, du säger bara så här, men det finns ingen hotbild mot mig. Liksom, hur mår du idag? Liksom, kan du gå förbi den där parken och liksom föra ett normalt samtal?
Ja, jag har varit där massor med gånger och kolla. Och det är nu det är ombyggt och man kanske inte känner igen allting där. Men jag tog all hjälp jag kunde få efter det där, och med psykologer. Och jag fick polisen rekommendera in mig på en psykolog som var jättebra på trauma. Och jag fick 5 gånger gratis, och så fick jag 5 gånger till. Och så bad jag om att få flera gånger till. Jag hade ingen PTSD, jag gjorde den utredningen, men klart man blir påverkad, absolut, och jag var påverkad flera år efteråt, men tack vare firman jag var hos och alla resurser som jag fick, för män som det här händer så finns det ju inte mänsjourer. Jag kan inte bli skyddsplacerad i Sverige på en kvinnojour, för det finns inga sådana, men firman var ju där och tog hand om mig och min familj, och jag fick flytta runt, jag får sälja bil, men jag kunde ändå känna mig trygg på livvaktsfirman. Men vem fasen har en livvaktsfirma som ställer upp och jobbar gratis för en tillsammans med polisen? Men det är nog anledningen till att jag mår så bra. Och sedan tidigare så har jag, dels är jag konstant nykter. Jag har jobbat med personlig utveckling i mig själv sedan 2000 i princip, med 12-stegsprogram och allt sånt där. Så det här reaktiva mindsetet jag hade när jag var ung och arg för att föräldrarna skildes och jag höll på att sladda snett själv när jag var ung, det fick ett abrupt slut när jag gick in och blev nykter och började särskåda mig själv och mina rädslor och min harm och vad betyder vad och vem är jag egentligen och vad är jag reaktiv på. Och sen helt plötsligt blir man medveten om allt jag gör, och då var det en annan värld som ledde in på livvaktsspåret och så. Så tack vare det så kunde jag inte fly in i någonting, utan jag var tvungen att stå kvar och konfrontera allting med, dels i rättegången, dels som förhör som jag var morfindopad på, men sen att tvingas rättegången, tvingas återuppleva det, vara på firman som hjälpte mig, så jag lämnade aldrig. Utan jag fick gå igenom det där, och klart mådde jag jättedåligt under flera års tid, och jag reagerade negativt på många, många andra sätt. Jag bytte bilar för att jag var rädd, jag fick byta bostad, och jag fick vad gjorde jag mer? Men jag skulle ha en mask på mig för att trycka in R-en i över ett år, 21 timmar om dagen. Det ser ut som en dålig hockeymask. Som man ser ut som en liksom,
ja, Jason.
Ja, men precis. Så efter jobbet gick jag hem, på med masken, flydde in i YouTube och kollade på Blocket, kollade bilar, och hade ändå coping-strategier, men inte att fly in i att inte känna på något sätt. Så efter ett par år så kom jag ut ändå.
Det är otroligt mycket. Och jag vill bara så här nu, för det som också är jävligt viktigt, för du är ju superaktuell just nu med din bok som har kommit.
Ja,
och det är ju, ska bli otroligt spännande att läsa den.
Vad heter boken?
Livvakten Karl, kampen mot mig själv.
Ja.
Och kampen mot mig själv är det här. Jag har aldrig haft någon större fiende än han som tittar tillbaka på mig i spegeln varje morgon. Och även min kropp har velat tagit död på mig länge med dels den här beroendegenen jag kanske hade som jag växte upp med, och sen ledgångsreumatismen, och sen resa sig upp och bli, köra boxning eller resa sig upp och göra livvaktskarriär. Vem gör det med ledgångsreumatism och utan militär karriär? Och det gick bra. Och sen när jag verkligen är klar med det här farliga livet och flyttar hem och det blir redo för Volvo, villa och vovve, så blir jag skjuten utanför jobbet bara för att jag snubblar in i en kontext jag inte hade en aning om med bara fel dejt på fel plats på fel tidpunkt. Så det hände ju inte livvakten Karl, det hände ju en Svensson Kalle Banan liksom.
Men det här från att ha levt ett lång tid då, både i det som hände i England, men också när du kom hem, levt liksom i hemlighetens tecken på något sätt liksom, till att nu sitter du här och poddar med oss. Jag har träffat dig i ett annat sammanhang, det har blivit bok. Är det liksom en omställning? Finns en anledning till att vi inte nämner dig vid namn? Men liksom så här, det finns ju något komplext i att du är en hemlig figur, men som uppenbarligen brinner för att lämna din historia vidare. Hur går det att vara ohemlig liksom?
Ja, men det går så där tror jag. Nej, men jag är trygg, men och heller inte naiv. Världen har förändrats och Sverige är fullt med vapen, och Sverige har också en offentlighetsprincip och extremt transparent gentemot andra länder, och det är väldigt litet. Stockholm är också en väldigt liten stad jämfört med andra huvudstäder. Så även om jag inte har någon hotbild, men jag jobbar i en bransch där det, även om det är en liten risk, så finns det alltid en risk att vi vill leta reda på den här personen. Han kanske vet vem den här personen är. Och jag tycker egentligen att ha sekretessmarkering eller skyddad ID i Sverige, det är nästan likställt som att vara en vanlig medborgare i vissa andra länder, för att den personliga integriteten är mycket högre. Så jag ser egentligen som att det är där det ska vara normalt sett. Man ska inte kunna se någons regnummer på en bil och sen åka hem till dem bara för att det råkar vara en dyr Porsche på någon som har tjänat mycket pengar. Det borde inte funka så liksom. Men så är det här. Så trygg och glad, men jag är inte naiv.
Vad tänker du när du läser det som står i tidningarna nu och det man ser i tv om gängkriminalitet och hårdare klimat och grejer? Vad blir du lämnad med? Du känns ju ändå som att du ser mer än vad jag och Mattias ser från våran soffa.
Ja, men för varje skjutning så är det ju säkert 15 nära anhöriga runt omkring som drabbas också. Som min familj, min systers familj, skyddar identitet, kanske flytta. Min pappas familj, skyddar identitet, kanske flytta. Mammas familj, och samma sak. Alla blir berörda i en sån här stor, inte bara att det kostar fruktansvärt mycket pengar, men alla som är i närheten får sina liv upp och nervända. Och det är nog det jag tänker på nu, att för varje skjutning så är det säkert 3-4 familjer som ska kanske flyttas på och hanteras under lång tid och som får sina liv upp och nedställda. Det är inte bara de som skjuter eller de som blir skjutna som blir berörda, utan det är alla andra också.
Mm.
Och det är en enorma summor som går in på det där. Det är tråkigt och jag är ingen expert på varför det har blivit så, men det är väl senaste 20-30 årens politiska beslut som har lett till det. Men det är väl också komplicerat, och polisen är duktiga på det de gör, och jag tror också att de har sett mycket av det här och identifierat mycket av det här som händer idag redan för 13-14 år sedan. Och höjt flaggen för det här för många, många år sedan. Men sen kanske det inte alltid finns en politisk vilja att genomföra tuffa åtgärder som polisen rekommenderar. Det är den uppfattningen jag har fått till mig från att vara i säkerhetsbranschen under en tid. Men det är trist, det är tråkigt.
Mm. Vad ska man göra då? Ni unga och, kanske inte behöver vara så ung, men om man nu vill söka sig till det här.
Ja, man är sugen på
och bli livvakt.
Ja,
alltså kunna hjälpa till, och det kanske inte behöver vara livvakt i den märkelsen som vi pratade om från början, när man är bodyguard och skyddar en superkändis, utan det kanske är att man vill hjälpa till på det sättet som du gör idag. Med den här som berättar med placeringar och annat som det kan betyda. Det är ju en jävla fin insats liksom. Ja. Hur gör man då?
Ja, men det finns ju flera spår där. Man blir läsa kriminologi på universitetet eller socionom, och det är socialtjänsten som är uppdragsgivare i många den typen av ärenden. Så socionomer tror jag det är brist på också, för de har också en otroligt tuff arbetsmiljö och råkar ut för en hel del påverkan. Poliser skriker också efter folk, så polisspåret är också superhett och en jättebra utbildning. Det behövs mycket folk där och kommer fortsätta behövas mycket folk. Och inom polisen så, nu är inte jag före detta polis, men de många av mina vänner är poliser eller så i försvarsmakten. Så det är en stor arbetsplats där det finns mycket andra saker man kan göra. Så jag skulle nog rekommendera in det spåret. Mm. Vill man göra det jag gjorde, så är det alltid bra med en polisutbildning i bakfickan eller en militärutbildning. Men det går ju också bevisligen att bara vara en duktig kampsportare och sen satsa allt på ett kort och sticka utomlands och testa. Mm. Och det finns också personskyddsutbildningar i Sverige för kommersiella marknaden, och då är det ett par bolag som gör sådana utbildningar. Och då är det lite annat som ska, jag tror man behöver gå väktare 1 och 2 och sen en särskild lämplighet, särskild antagningskrav, och sen personskyddsväktarutbildningen och sen handhavande skjutvapenutbildning. Så det blir ett vidare steg där.
Just det.
Men de som jobbar mycket som personskyddsväktare, de kanske också har mer än det i erfarenhets.
Just det, det kan vara bra. Det kan ju aldrig göra någonting att man utbildar sig och kunna göra det som polis eller inom någonting som inte heller man behöver ta lån för.
Nej, och jag tror alla behövs i framtiden. Både civilsamhället och kommersiella livvakter, kommersiella väktare. Allt till socialtjänsten, försäkringskassan. Alla de här bitarna måste sammanfalla och jobba ihop för att lösa det här på sikt. Men det kommer nog ta tid, och jag tror att det kommer bli värre.
Mm. Och du, sista frågan. Mm. Hur väl stämmer nu då den här filmen som Mattias började med, Bodyguard? När du sitter och ser den, är det som piloter som säger så här, Top Gun, det är 20 fel per sekund, eller är det som att nej, men det är ganska likt det faktiskt?
Ja, men många gånger så ser man de här felen, hur de håller ett vapen och hur de agerar taktiskt. Det brukar nästan aldrig vara helt rätt, för att de har oftast inte gjort sådana utbildningar. Men den är faktiskt bra om man jämför den filmen med hur det är att jobba för en popstjärna.
Mm.
Och den typen av livvaktsuppdrag som är för den typen av personlighet med den typen av vardag med event och konserter och så här, då är den inte dum. Han bor on site. Det är lite svårt att hålla den här professionella avståndet med att vara personlig men inte privat. Och det där är jättesvårt, att vara nära och bekväm för klienten att ha livvakten runt omkring sig, men att inte vara för nära och för bekväm som han blir där. Mm. Och det där händer. Så den är bra under flera aspekter, så är den ganska lik under kändislivaktsdelen.
Just mitt annat så får man lyssna på en fantastisk Whitney Houston.
Ja, det får man göra.
Sjunger skjortorna om festen.
Ja. Men det är många ställen som den inte är, som är överdrivet och sådär.
Just
det. Och sådär. Men, men visst, det finns likheter.
Men då ska vi komma ihåg boken nu.
Ja.
Ja, den finns där böcker finns.
Ja. Den finns där böcker finns. Och, så, och,
Livvakten Karl kan man googla på.
Ja, det kan man göra. Livvaktenkarl.se är en hemsida där man, för jag är ute och det jag gör mest nu det är ut och föreläser och pratar om motståndskraft och mental resiliens och hur man tar sig an tuffa utmaningar, hur man reser sig upp ur askan igen och kör på liksom.
Ja, det känns som att du har lite torrt på fötterna.
Ja, det kan man säga. Det känns som du har en trovärdighet kring
det. Ja,
stort tack för att du kom, Karl.
Tack snälla.
Lycka till med boken. Kul att vara här. Och vad du gör framöver.
Tack snälla.
Tack.
Podplay.